Du lyssnar på Tysklandspodden, en podcast från Goethe-Institut Schweden. I den här podcasten står Tyskland i fokus. Du hör samtal om litteratur, aktuella samhällsfrågor och kulturdebatter. Ibland är avsnitten på svenska, ibland på tyska och ibland både och. I det här avsnittet hör du ett samtal om Nobelpriset i litteratur. Samtalet förs mellan Jens Christian Brandt, litteraturkritiker på Dagens Nyheter, och Max Richter, doktorand i litteraturvetenskap vid universitetet i München och som forskar kring Nobelpriset ur ett litteratursociologiskt perspektiv.
Nobelpriset. Vi vet när det första Nobelpriset delades ut och vem som fick det. Men vi vet kanske egentligen inte tillräckligt mycket om hur det började och alla förstudier till detta. När började man egentligen prata om att dela ut ett Nobelpris?
Ja, alltså Nobelprisets historia börjar ju av goda skäl med Alfred Nobels död 1896. Och det är idag väldigt välkända testamentet som han efterlämnar. Det man kanske ibland glömmer eller inte diskuterar så mycket är att det sedan går ganska lång tid från den här testamentet till att det första priset delas ut 1901. Så det är ändå en femårsperiod där som är präglad utav lite olika saker. Arvstvister såklart. Nobels släkt är inte jätteglad över det här testamentet. Det kräver lite tid. Men även en koordination av de prisutdelande institutionerna och så. Det skrivs stadgar, det diskuteras. Även Svenska Akademin som vi kommer prata om behöver ha en intern diskussion om huruvida man faktiskt vill ta på sig det här uppdraget. Det är väldigt många som inte alls tycker att det här passar akademin i den funktion den har då, inte passar dess stadgar och så. Så att det är den ena formella biten som dröjer ett tag och som är extremt viktig för etableringen av den form som det här priset då kommer få. Så samtidigt som det här sker så sker det samtidigt också mycket, mycket, mycket spekulation kring hur det här kommer bli. För att det är känt att Nobel har efterlämnat det här testamentet. Det drivs i massmedia. Man vet att det är väldigt mycket pengar det rör sig om. Det är pengarna som i princip är det som skapar uppmärksamhet i början. Medan när man ser på Nobelpriset idag så tänker man väldigt mycket på traditionen, på de stora namnen som har fått det här priset, att man ingår i en slags linje. Men på den tiden så finns ju inte den traditionen för det här priset, så det är pengasumman som är det som skapar spekulation, det som gör att tidningar ger det här uppmärksamhet. Och det här är någonting som pågår inte bara i Sverige, utan det här är någonting som pågår långt utanför Sveriges gränser. Nobel dog ju inte ens i Sverige. Hans liv var ju mer präglat av kontinentaleuropa fram emot slutet. Hans nätverk var väldigt europeiska, inte minst med den tyskspråkiga delen av Europa. Han hade ett väldigt intensivt utbyte, en korrespondens med Beata von Suttner som man känner till. Så den här fredsrörelsen som hon står för var också väldigt drivande i den här frågan kring vad är det här för pris, hur kommer det här bidra till de kosmopolitiska idéer som Alfred Nobel stod för, de brödraskapsidéer bland nationer och så. Så de första tecknen vi egentligen har på hur man ser priset då i Tyskland är långt innan det första priset delas ut. Det finns en del brev som går in till de som förvaltar testamentet, som förvaltar fonden innan prisinstitutionerna är stiftade. Där det finns första försök att göra reklam för sig själv, att man är intresserad av det här priset, man har kommit på någonting väldigt spännande. Och det här är ju texter som skickas in som inte i det minsta har att göra med det som senare faktiskt skulle få pris, nämligen etablerade författare, skönlitterära verk som är släppta på bokmarknaden, utan det här är manuskript, skisser, idéer som refererar starkt till Nobel, som även refererar starkt till kosmopolitiska idéer, även hans ingenjörskonst. Så att det är texter som kanske sammanblandar det som senare kommer liksom differentieras ut i kategorierna som priset delas ut i. Så att det är litterära texter om en ingenjörs idé, någon produkt som man säger sig ha uppfunnit och som kommer gynna mänskligheten till fred. Så att på något sätt skulle man kunna säga att de här första irregulära och såklart inte alls framgångsrika försöken att ansöka om pris själv fortfarande sammanblandar de kategorier som senast kommer delas upp. Så man har en teknisk, en vetenskaplig aspekt, man har en litterär bit där man framför sina idéer om den här tekniska biten och då även liksom syftet att skapa fred. Så det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg att i Tyskland, som jag kanske kan säga mest om, men även i andra länder i Europa, att innan priset delas ut så har man en idé om vad det här kommer vara för typ av pris som skiljer sig väldigt starkt ifrån den utvecklingen som priset sedan har haft. Och en väldigt annorlunda uppfattning om vad litteratur egentligen är. Och det är väldigt spännande såklart att titta på hur det skiljer sig sen.
Av och till i historien har man ju reagerat på den här tanken att man ska säga tävlar om litteratur. Är toleransen större för det kring förra sekelskiftet? Att man tycker att det är mindre problematiskt?
Mm. Jo, det skulle jag absolut säga, och jag tror att den konnotationen med just tävlan är väl som starkast då. Det finns också ganska många som är intresserade av Nobelpriset som samtidigt är väldigt intresserade av de moderna olympiska spelen som ju också etableras ungefär samtidigt. Det finns en del aktörer som är verksamma i både de här kosmopolitiska nätverken som jag nämnde och samtidigt det olympiska projektet, och många som även nämner sammanhanget däremellan. Det finns även tidiga artiklar som en del har refererat till där man just gör den liknelsen att de här Nobelprisen, de kommer bli en slags andens olympiska spel. Det finns en svensk tidningsartikel som har blivit refererad ganska ofta som väldigt tidig, så innan de första prisen delas ut. Så jag tror att just den konkurrens och tävlingsaspekten i det är någonting som inte alls ses på det sättet man kanske ser det idag, som någonting som inte passar till litteraturen eller någonting som inte passar till vetenskapen, någonting som ska vara fritt från tävlan, någonting som ska vara självmotiverat och självsyftande och så, utan att man snarare ser det som en fredlig som ett fredligt alternativ till en konflikt på nationell nivå. Att om man kan tävla inom de här områdena så kanske man slipper slå ihjäl varandra och så det finns en pacifistisk idé om tävlan som är väldigt utpräglad runt sekelskiftet och framförallt i de kretsar som är intresserade av det som Alfred Nobel har gjort. Det kanske också passar lite till den här myten runt Alfred Nobel att det finns någon slags motsägelse i att han å ena sidan producerade sprängmedel men å andra sidan var en extremt driven pacifist. Och hans egna argument att ja, men det är bra att ha starka sprängmedel för då kommer det bli mindre krig när folk förstår vad det här kommer bli. Och så det finns sådana lite kontraintuitiva idéer som kanske inte passar vår samtid så väl men som är väldigt etablerade då. Att just tävlan inte ses som någonting som förorenar konsten utan snarare någonting som driver på den, som uppfyller ett syfte att också skapa gemenskap i tävlan. Att det liksom inte är en motsats, att man antingen är med varandra eller mot varandra, utan att man kan skapa en global gemenskap genom att se varandra som konkurrenter, som någon eller något som man kan jämföra sig med. Och det tror jag är en väldigt viktig aspekt om man vill förstå eller rekonstruera de diskurser som möjliggjorde Nobelprisets framgång så tidigt runt 1900.
Idag hävdas det ju ibland att det är kontraproduktivt att det finns en liksom industri kring Nobelpriset, och man kan höra från viskat från kretsar nära akademin också att akademin tycker vid det här laget, alltså nu 2023, att det är ett problem att många litterära verk tycks skrivna med syfte att erhålla Nobelpriset, och att det har etablerats den typen av prosaformer. Vad tror du, för du nämnde här tidigare de här mer perifera författarna kanske som skickar in sina manuskript och så, tror du att priset redan från början liksom etableras i medvetandet hos samtidens stora författare, eller dröjer det snarare ett tag innan det så att säga sipprar in där som en möjlighet? Möjligen skulle jag med det här stora romanverket kunna få priset.
Ja, alltså det är väldigt svårt att rekonstruera utifrån de litterära texterna huruvida de liksom är skrivna med en förväntan att ses av akademin eller så. Men jag tror att det ligger väldigt mycket redan i den frågeställningen, att frågan kanske ligger mer i vilka aktörer är det som egentligen sneglar emot Stockholm? Vilka är det som egentligen har en avgörande roll i den här strategin att till slut få ett verk nominerat och då även möjligen prisat? Och det som kanske sticker ut när man tittar på de första, allra första åren, är att nomineringslistorna egentligen är förvånansvärt korta. Man skulle ju tro att ett pris som har en så stor uppmärksamhet, som lovar ut så mycket pengar, skulle vara väldigt intressant för många nominerande att skicka in till. Men de första listorna, alltså de omfattar 20, kanske 30 namn ifrån hela världen. Och utav de namnen så är det väl 70-80% man inte skulle känna igen idag när man tittar på så väldigt perifera författare. Så det dröjer absolut ett tag innan vad ska man säga, den kommersiellt intresserade bokindustrin på något sätt börjar ta det här projektet på allvar, där man ser att det här kommer kunna leda till en större omsättning, att det vore någonting där man strategiskt kan placera sina författare, att man kan bygga hela förlagsprogram kring att ha åtminstone en eller två Nobelpristagare i sin katalog och så. Det här är ju fenomen man definitivt kan observera när man tittar på det idag, men det är nog någonting som tillkommer ganska mycket senare än de årtionden som jag tittar på, 10-20-talen framförallt, där man inte kan se de här starka sammanflätningarna i nätverk mellan då förlag, även de som är väldigt drivande idag, agenter. Det finns många sociologer som har skrivit väldigt intressanta saker om de här litteraturagenterna som har starka kluster utav Nobelpristagare under kontrakt och där man fortfarande behöver hitta större sammanhang med hur stark deras roll som intermediärer egentligen är. Så jag tror att det man nog kan säga är att det i de flesta fall är svårt att hitta indikationer på att just författaren har Nobelpriset som mål i den stund då ett verk uppstår. Men det tror jag också har en del epistemiska problem, just för att författarrollen som sådan kanske inte tillåter att man uttrycker det. Att man säger att jag skriver en bok för att få en utmärkelse, för att tjäna pengar på det. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med vår moderna uppfattning om vad konsten egentligen är. Att pengar, prestige, nätverk, den typen av extra litterära kompetenser anses vara på något sätt förorenande för själva produkten. Att det har bildats en märklig paradoxi där man tror, eller kan få den uppfattningen, att sannolikheten att få ett Nobelpris troligen stiger med den större grad av ignorans gentemot Nobelpriset. Att man på något sätt anses vara en värdigare Nobelpristagare om man förkroppsligar en attityd gentemot litteraturen som inte är särskilt marknadsdriven, som inte är särskilt uppmärksamhetsdriven, utan som är ren och skär konst, om man vill kalla det så. Och det kan man ju ha olika uppfattningar om hur pålitliga den typen av utav poseringar eller självframställningar kan vara. Men det tror jag är någonting som gör det här priset väldigt intressant. Att det ger oss en slags manifestation av den här väldigt förorenade relationen mellan pengar och konst, mellan prestige och produktionen av konst.
Men skulle du då säga att det där är sentida påfund, att det fanns mindre beröringsskräck kring förra sekelskiftet, alltså att inte den här motsättningen mellan den uppburna litteraturen å ena sidan och pengarna eller försäljningsframgången på den andra sidan?
Ja, alltså jag tror att det är åtminstone en viktig historisk fas där just den här relationen både förändras och stabiliseras. Och det finns ju långa teoritraditioner kring det här inom kultursociologin, bara för att nämna en, den franska sociologen Pierre Bourdieu, som ju ser det som en modern utveckling som börjar någonstans sent 1700-tal, 1800, sen går igenom hela 1800-talet, där separationen av olika värdesystem, monetära, kulturella, symboliska, blir avgörande för en modern uppfattning om litteratur. Han pratar om en omvänd ekonomisk värld där möjligheten för framgång står i stark motsats till de intäkter man kan få monetärt. Så det tror jag är en längre historisk process, men som blir liksom väldigt, vad ska man säga, plastisk runt Nobelpriset, och att den ger ett väldigt speciellt uttryck för den här typen av relation. Just också för att runt 1900 så får litteraturen, om man vill gå tillbaka till den här tävlingsdimensionen, en slags konkurrens av andra underhållningsformer också. Och att en populärkultur växer fram på ett sätt som inte har varit skådat tidigare. Att den här skillnaden mellan hög och låg kultur på något sätt utmanas på ett helt annat sätt än vad den tidigare har gjort. Och att man därför behöver tänka om i de här idéerna om hur kan man tjäna pengar på någonting som egentligen inte bör ha med pengar att göra. Och att det uppstår nya strategier, och att det uppstår nya instrument, som bland annat moderna litteraturpris, som man skulle kunna säga att Nobelpriset är en slags arketyp för. Eller åtminstone har den uppfattats mycket så i forskningen. För att det är absolut inte det första litteraturpriset som finns. Bara Svenska Akademin har ju haft litteraturpris och tävlingar redan sedan långt innan. Det här är en tradition som går tillbaka till antiken. Men just den moderna aspekten i att litteraturpris är någonting som har mycket med en författarroll att göra. Någonting som även får ett intresse i massmedia, någonting som får en direkt effekt på bokmarknaden, på omsättningen av litterära produkter och så. Det är nog någonting som man för första gången på riktigt ser med Nobelpriset, och att man då även ser många litterära pris som bildas efter det, som verkar ha den här modellen som en förebild och som lever kvar fram till idag.
Vad tror du initialt om genrerna? Kan man se skillnader där, att poesin har en högre status medan romanen är något mer populärt och kanske inte ska tilldelas priser?
Ja, alltså genrefrågan är ganska intressant, kanske inte för att, åtminstone inte om man tittar på akademins egna dokument, alltså Nobelkommitténs utlåtande och så, har en väldigt tydlig värdering på det sättet, att man säger att lyriken på något sätt står över romanen, eller dramatiken är litteraturens ursprung eller så. Det finns inga jättetydliga tecken på det, men det man kan se med hänsyn till genre, och ett liknande fenomen finns även till språkområde och nation, är att man väldigt tidigt börjar etablera en slags cirkulationsidé kring att man behöver dela ut det här priset till de olika genrerna så att det på något sätt blir rättvist över tid. Och det är en idé som uttrycks ganska tidigt, att just för att undvika att man lägger en värdering i vilken genre av litteratur som anses ha det högsta värdet, så bör man undvika att ge priset till samma genre flera år i rad. Så att om man belönar en dramatiker, så är det en väldigt stor sannolikhet att priset kan gå till en lyriker eller då en romanförfattare året efter. Och det här är någonting som uppstår under de allra första åren och som man kan väldigt tydligt läsa av i dokument som ligger hos Svenska Akademien, att man egentligen tvärt emot kanske den idén att man vill ge tecken på vilken typ av litteraturgenre man anser vara liksom den högsta, att man går emot det, utan vill vara rättvis gentemot de olika genrerna. Sen är väl frågan om det populära och populärlitteraturen en lite annorlunda. Den är inte lika stark knuten till genre, utan mer till den faktiska framgång som enskilda kandidater har. Och jag tror att den första gången den diskussionen tas upp på allvar är när man då slutligen också väljer att ge Nobelpriset åt Henryk Sienkiewicz, den polske författaren 1905, så det är väldigt tidigt, som var en oerhört framgångsrik författare rent till kvantiteterna sett. Han säljer väldigt bra, han är en populär författare i den mån att popularitet då syftar till mängd helt enkelt, inte nödvändigtvis till kvaliteten av litteratur, att det här är populär litteratur gentemot kvalitetslitteratur eller vilken skiljelinje man nu vill dra, utan att den på något sätt lyckas mobilisera en massa. Och det är även det begreppet som dyker upp i dokumenten där, att han är der Liebling der Massen. Så det är ett tyskt citat tagen ifrån en kritik ifrån tyskan. Och att det anses på något sätt vara något av ett problem. Att det här kan ju inte vara det som Nobel åsyftade, någon som är så framgångsrik, någon som lyckas binda en massa, kan inte vara det ädlaste litteraturen har tagit fram. Så att gå via den här kvantitativa aspekten, att han är väldigt framgångsrik, alltså populär på det sättet, så plockar man då åter in den här äldre konnotationen med det populära som någonting lägre, som någonting mindre sofistikerat, som någonting lågkulturellt. Men i och med att han ändå får priset så tror jag att man på något sätt tar sig vidare ifrån den gamla skiljelinjen mellan hög- och lågkultur sett till siffror och uppmärksamhet. Och att det kanske är där då den utvecklingen startar som man egentligen ser fram till idag. Att man på något sätt lyckas skapa ett populärt pris på olika sätt. För att det är väl det man också måste se, att man ser på Nobelpriset som någonting som uppenbarligen är djupt rotat i en högkulturell sfär. Någonting som utmärker kvalitet. Någonting som utmärker saker som inte nödvändigtvis är framgångsrikna på en massmarknad. Men att det här priset ändå är oerhört populärt själv. Att det här är ett pris som de allra flesta människor känner till. Som kanske i sin vardag inte har mycket beröring med litteratur. Någonting som går genom löpsedlar, någonting som genererar en stor mobiliserad marknad, framförallt innan jul. Det kommer ju väldigt lägligt också det datumet och så. Så att man har på något sätt lyckats skapa populära effekter runt det här priset med en samtidig attityd av att vara icke-populär, av att vara traditionell, elitär, högkulturell, kvalitativ och det. Så jag tror att utav den anledningen, och jag nämnde det tidigare också, så är priset också särskilt intressant, att det på samma sätt som med den här relationen om pengar och konst, som ju är minst sagt problematisk, så blir även relationen mellan det hög- och det lågkulturella, mellan det populära och det exklusiva väldigt utmanad av Nobelprisets framgång, just för att det priset förenar två aspekter som tidigare har ansetts vara mer eller mindre inkompatibla.
Om vi tittar specifikt på den första tyska Nobelpristagarna i litteratur, så är ju den tyskspråkiga litteraturen i det närmaste överrepresenterad under några år. Det är Theodor Mommsen, det är Rudolf Eucken, det är Paul Heise, det är Gerhard Hauptmann, det är så småningom schweizaren Karl Spitzala. I efterhand är det där lite paradoxalt, för att vi vet att det fanns de här starka banden mellan Sverige och Tyskland. Det fanns ett större intresse säkert för tysk litteratur än idag. Det fanns fler människor kanske i Sverige som kunde läsa de här verken i original. Och ändå förefaller det väldigt tentativt. Vi kan med det som vi tycker oss veta idag om tysk litteratur då, så kan vi nästan bli lite nervösa när vi ser de här namnen. Det är nästan som om akademin har lite grann problem med optiken. Varför väljer ni dessa när det fanns så många andra? Tror du att det är på det sättet, att det är så att säga en fas i början där man prövar sig fram helt enkelt, och ibland men liksom banalt formulerat helt enkelt väljer fel?
Ja, det där har det varit väldigt mycket uppmärksamhet kring, och det är väl kanske en av de vanligaste reaktionerna på akademins beslut med Nobelpriset, att ja, men det här är ju fel, framförallt när man tittar tillbaka. Och jag delar väldigt många av de uppfattningarna och tänker också att så här, ja, men det här var ju inte ett bra beslut. Men jag tror att man också måste vara noga med att se att det här behöver inte nödvändigtvis ha varit till institutionens nackdel. För att uppmärksamhet distribueras på olika sätt. Och skandaler, om man så vill kalla det, nämligen alltså dåliga beslut, någonting som andra inte håller med om. Vi var inne på det i början, det här första priset i Sully Prodom som ledde till förfasan bland den intellektuella eliten. Men det genererade ju uppmärksamhet, och det betyder också att man tog det här priset på allvar. För jag tror det finns två vägar att gå. Antingen så ser man på de här besluten och tänker, det här är författare som ingen bryr sig om, varför skulle vi bry oss om det här priset? De vet ju uppenbarligen inte vad de gör. Men i och med att man ändå reagerar på det, att man säger emot, att man liksom utvecklar argument för och emot, och så stabiliserar ju det institutionen. En institution som kan göra fel är åtminstone en som man tar på så stort allvar, och som man har en förväntan på att de också så småningom skulle kunna göra rätt. Så jag tror att det är inte så enkelriktat att se att det här var ju dåliga beslut och det här var ett problem för institutionen. Och det här är i grund och botten inte min idé, den har utvecklats tidigare utav James English, att skandaler, att motsättningar, att kritik egentligen har varit bidragande till att etablera Nobelpriset till det är idag. Just för att det finns en slags uppskattning i att kunna kritisera. Det är mycket trevligare för kritiker och en intellektuell elit att göra sig lite lustig över det som de gör i akademin och så. Och hade de alltid gjort rätt, då hade det nog blivit väldigt långtråkigt, för att då hade alla kunnat förutspå att ja, men det här är den bästa författaren, kommer få priset och så. Och då hade nog uppmärksamheten kanske slutat ett tag. Men såklart så visar det också på hur otroligt opolitliga sådana omdömen om litterärer värde egentligen är. Och det kanske är en annan fråga. Men för att komma tillbaka till de här tyska priserna, jag tror att det ligger mycket i det du säger, att det är en slags självfinningsfas, att det är ett experimenterande med det utrymme som stadgarna ger. Det finns ju också en bestämmelse, och det här är specifikt då för priset till Mommsen, som visserligen inte alls är okänd och som tror jag många fortfarande uppskattar som en liksom, som en stor ande, som någon som har bidragit med någonting substantiellt, men definitivt någonting som är väldigt långt ifrån dagens förståelse av litteratur och de pristagare vi idag associerar med Nobelpriset. Han är historiker, han får ju det här priset för en avhandling i grund och botten, en text som inte har särskilt mycket skönlitterära drag, men som jag också tror på den tiden var en idé att få användning för den stadgan som säger att det behöver inte vara litteratur in a narrow sense, om man vill så, utan någonting som kan ha litterära värden även om den inte behöver ses som skön litteratur då. Så det priset är ju väldigt intressant av den anledningen. Och sen om man går den här linjen vidare, Gerhard Hauptmann som får det 1912, han var ju nominerad redan 1902 och diskuterades väldigt intensivt även då det året som momsen fick det. Man hade uppenbara förbehåll just för att Die Weber, som han var allra mest känd för på den tiden, också ansågs politiskt explosiv, att den såg som problematisk, och att han också var allt för ung. Han var bara 40 år då. Men Hauptmann hade likväl kunnat få det redan 1902. Det fanns många som uppskattade det han gjorde. Men jag tror att en faktor som man kanske behöver nämna kring de här prisen 1901 och 1902 är att det här är också kandidater som blev nominerade utav institutioner med väldigt stor auktoritet. Första priset till Sully Prudhomme är Franska akademins kandidat som har samlat ett 30-tal signaturer utifrån Franska akademin. Så han har ju väldigt mycket stöd i ryggen, om man säger så. Och samma sak gäller egentligen för momsen 1902, att han är kandidaten som Preußische Wissenschaftsakademie har föreslagit. Så det kan man se ganska tydligt, att åtminstone de här första två åren så var nog akademin lite osäker över sin nyvunna auktoritet som någon slags global domare över vad god litteratur är. Så man ändå lutade sig emot storebrödernas omdömen på ett sätt. Om man vill kalla det så, lite pejorativt. Men jag tror att det finns goda skäl för det också. Att man i en självfinningsfas på något sätt inte litar till sitt eget omdöme på fullt samma sätt som då man har etablerat lite rutin. Så jag tror att det finns två sätt att se på det. Som grova misstag, visserligen kanske. Det finns nog författare som jag själv hellre hade sett få priset under de åren. Men jag tror som sagt att det inte nödvändigtvis var till akademins nackdel under den här tidiga fasen.
I Sverige blir det ju debatt omgående 1901. Prudhomme har fått priset och hela den samlade svenska kultureliten, oavsett var man stod, långt till höger, långt till vänster, modernister, traditionalister, Strindberg, Heidenstam, Carl Larsson, Bruno Liljefors, alla undertecknar ju någon slags protestupprop där man istället menar att det här första priset är så viktigt och då kan det bara gå till samtidens bevisligen största författare, menar man, nämligen Tolstoj. Idag vet vi att Tolstoj ändå hade avböjt priset. Han hade inte tagit emot det, han hade inte kommit till Stockholm och så. Men det blir ju här en infekterad debatt och akademin får känna av motvinden omedelbart. När kan man säga att det första gången blir liksom debatt i Tyskland? Eller när finns det ögonblick i prisets historia då det är omstritt i Tyskland tidigt?
Ja, jag tror att kanske för att börja så tror jag att det finns en viss skillnad mellan de här debatterna. Just de här särpräglat svenska debatterna runt akademin är väldigt personligt drivna också. Man har, du nämnde det tidigare, liksom specifika läger som också har mer eller mindre personliga band till akademin som institution. Det finns sårade egon tidigt med folk som har velat bli kallade till akademin som aldrig blev det, folk som har tävlat hos akademin aldrig fick några pris, som har drivit program emot varandra i diverse dagstidningar och så där tror jag att diskussioner kring Nobelpriset, jag menar Strindberg har du nämnt några gånger, han var en av de mest aktiva kritiker med verkligen starka ord gentemot, alltså en illitterär domstol med inkompetenta läsare och sådär. Så det tror jag är på något sätt, det blir lite till en stråman. Att man har ett agg mot enskilda personer, inte minst Carl David av Wirsén, och att man då använder sig av Nobelpriset för att göra en poäng man hade kunnat göra på annat sätt också. Att det egentligen ligger andra debatter i grunden där, och att man sen då ser att man får världens uppmärksamhet i den här frågan. Att man ser att Sverige skämmer ut sig och sådär. Men det tror jag är liksom väldigt invecklade konflikter som har ganska mycket material som inte rör Nobelpriset som sådan, som på något sätt flyter in där. Medan debatterna i Tyskland eller utomlands som inte alls är involverade i den här typen av inom svensk kultur, elitär profilerings- och positioneringsdebatt blir ganska sakliga ändå. Att man förvånas över vissa beslut, att man mer ställer sig frågan hur man kommer fram till de här priskandidaterna, att man självklart också skulle förmoda att andra bör få det och så. Men jag tror att det också har en del att göra med att man egentligen inte är särskilt förtrodd med akademins praxis. För jag tror att många av de namnen som man idag gärna listar upp när man säger att men hur kunde ni missa de här, alltså de stora modernisterna, Kafka, Proust, Joyce, såklart liksom de som verkligen bildar världslitteraturens kanon idag, som ju var aktiva under den fas då Nobelpriset etablerades, är väl att man måste se att de var aldrig nominerade. Alltså de hade ingen formell chans att faktiskt komma in i juryns omdöme. Sen finns det en väldigt god chans att även om de hade varit nominerade att de aldrig hade fått priset, just för att akademins läggning gentemot modernismen var väl lite sådär under den tiden. Men det blir lite till en annan fråga. Jag tror att det också är ganska intressant att man ser att man snabbt tar upp en debatt om estetiska kriterier, om litterärt värde, men att man ofta glömmer bort de formella aspekterna, även de infrastrukturella aspekterna och det dagliga eller mer eller mindre vardagliga arbetet med litteraturen som Nobelkommittén och akademin hade då. Jag menar, det var ju ett projekt utav mått som tidigare inte hade skådats. Och där man väl i början var dåligt utrustad, men ändå gjorde en del för att på något sätt få en så bra bild som möjligt utav vad som finns ute i litteraturen. Så det etableras ett bibliotek, det etableras former utav utlåtande praxis där handläggare beskriver, samlar kritik från utlandet, skriver långa utlåtanden om hur det här uppfattas i andra länder och så. Så man gör ändå ganska mycket utav detta, men det är helt enkelt en del namn som aldrig riktigt når fram, som då heller aldrig döms bort i den så kallade domstolen. Så det tror jag att man, utan att på något sätt försvara de här besluten, men bara för att förstå dem lite bättre, är att Joyce aldrig fick priset beror inte på att han låg där på bordet och ledamöterna läste det och sa att nej, men herregud, det här är ingenting vi ska ha, utan han dök aldrig upp i de listorna helt enkelt. Så det är väl också kanske lite utav en kritik som man då bör utvidga till nomineringspraxis, att varför var det ingen som tidigare kom på att man borde nominera Joyce? Det är väl åtminstone för att fördela ansvaret lite, om man så vill.
Just det där har du ju forskat kring, eller hur, med nomineringspraxis, och vi vet att Gerhard Hauptmann till exempel ganska omgående väl utnyttjade sin rätt att själv nominera.
Det gjorde han. Han var en av de flitigaste nominerarna. Och ansvarade visserligen inte själv, men har åtminstone satt sin signatur på nomineringar som till slut också ledde fram till pris. Och det första kanske är lite överraskande. Det är 1916 när Werner von Heidenstam, en av akademins egna, får priset som med dagens mått mätt måste ses som ett väldigt kontroversiellt beslut, att inom slutfasen av ett brinnande världskrig utnämna en av de egna och kalla det ett neutralt beslut är väl någonting som åtminstone är tveksamt. Men där man ändå ser att Hauptmann ser ut att ha lånat ut lite av sin auktoritet som Nobelpristagare genom att nominera Heidenstam, och som då också, det är väldigt svårt att rekonstruera det här utifrån dokumenten, för att just gällande priset till Heidenstam så finns nästan ingenting nedskrivet, vilket inte gör spekulationerna kring det priset mycket trevligare kanske, men där man åtminstone kan förmoda att Hauptmann då som en slags yttre instans ger sin välsignelse över då en som kan anses vara en internare. Och i det brevet så nämner han också ett par argument som är ganska nya och som har blivit viktigare sedan, att han också pratar om översättningar. Och det här tror jag är viktigt för att förstå effekten Nobelpriset har haft på världslitteraturens utveckling från och med då. Att han säger att om Heidenstam får det här priset, då kommer tyskarna äntligen kunna läsa honom i en högkvalitativ översättning. Det kommer komma utgåvor som samlar hans verk. Det kommer investeras pengar i att göra det här tillgängligt på den tyskspråkiga marknaden. Och det tror jag är en viktig aspekt att förstå om man vill se de Nobeleffekter utifrån sådana internationaliserings- och globaliseringsperspektiv, att man redan då anticiperar att den typen av uppmärksamhet kommer vara intressanta för förlag som kommer se att de kommer kunna göra någon omsättning i detta, men att det även då leder till en spridning av litteratur som har tidigare varit isolerad till ett mindre språkområde. Det är inte så att Weidenstam inte är översatt vid den här tidpunkten, men Hauptmann tycker att det räcker inte, det är inte tillräckligt välgjort, det borde komma sådana praktutgåvor så att Heidenstam faktiskt kan etableras som en svensk röst. Han säger det väldigt uttryckligen, men på det tyska språket.
Men blir det så de facto? Alltså kan ett Nobelpris leda till mer högkvalitativa översättningar? För då måste det också finnas en beredskap, tänker man, hos branschen. Att vi, ja, men, i vanliga fall investerar vi kanske inte så mycket pengar, utan i Sverige vet vi att det är ofta någon medarbetare, vem som helst hos Bonniers, som sitter och vispar ihop den här översättningen. Och finns den beredskapen där hos branschen, att man vid behov kan så att säga trolla fram de här riktiga översättningarna?
Ja, alltså det är ingenting som jag har tittat på specifikt ännu. Det är någonting jag skulle behöva referera till min kollega Zara Ninhaus som är verksam inom samma projekt som jag, som tittar väldigt mycket på de tyska förlagen, hur de hanterar Nobelprisbeslut och hur de då använder det i sin produktion och i sin översättningspraxis och i sina förlagsprogram. Så jag tror att den här Hauptmann-idén, den beror ganska mycket på spekulation. Sen har inte jag tittat specifikt på den översättning som följde upp efter det. Det finns en översättning av Heidenstam, det här är då inte till tyska men till engelska, som görs av en amerikan, Charles Wharton Stork, som skriver ganska omgående till Heidenstam efter priset att han vill översätta de här sakerna, och som även då ger den här utgåvan, det är Heidenstams dikter, namnet Sweden's Laureate. Så där kan man ändå se att priset liksom på ett väldigt tydligt sätt flyter in i produktionen utav översättningar, att man till och med kallar själva den utgåvan med nya översatta dikter efter priset, om man så vill, eller åtminstone hänvisar väldigt tydligt till att det här är alltså en laureate, en pristagare som har översatt, så att man på något sätt förknippar en förhoppning med att ha en större omsättning eller ett bredare läsarskap, en bredare läsarkrets kring det. Så det är det ena, liksom den språkliga översättningen till andra språk och till andra kulturer. En annan sak som jag har tittat mer på och som jag tycker är väldigt intressant är att Nobelpriset också verkar ha en effekt på mediala översättningar. Så det är inte den språkliga översättningen från text till text, från bok till bok, utan man ser att i den filmatiseringspraxis som är väldigt etablerad runt 1920 i ett försök av filmindustrin att på något sätt höja nivån av filmkulturen, som ju är djupt rotad i det här låga populärkulturella sammanhanget som vi pratade om tidigare i den här väldigt tidiga fasen utav biografen och filmen. Så runt på 10-talet började så småningom med några monumentalfilmer. Man har Sienkiewicz som jag nämnde tidigare som filmatiseras i Italien i en monumentalfilm. En extremt dyr och påkostad film som har ett anspråk på att leverera kvalitativ konst. Man har även Gerhard Hauptmann som är en av dem som filmatiseras i Danmark tidigt. 1913 kommer hans Atlantis, även det en väldigt påkostad så kallad monumentalfilm. Så man ser att väldigt tidigt efter prisen så har man en höjd uppmärksamhet, man har en spridning av de här litterära texterna, men inte bara i textform, utan de dyker då upp som underlag för filmproduktioner och har en effekt på hur även filmkulturen går ifrån att vara ett rent nöjesmedium, en slags tivoli kalas liknande sak, till någonting som på allvar tävlar med litteraturen om att vara någonting som kan berätta på ett seriöst sätt. Alltså det är den tidens språk. Idag skulle vi tala annorlunda om filmen, men det verkar vara ambitionen att man vill höja nivån. Och det tycker jag är väldigt intressant, just för att man då kan se att Nobelpriset är inte någonting som stannar inom litteraturen, alltså litteraturpriset givetvis som vi pratar om hela tiden, utan att det är någonting som har en effekt även på andra konstformer som åtminstone i de här tidiga årtionden själva inte har egna konsekrationsinstanser som man kallar det i sociologin, alltså någonting som konsekrerar, som bedömer det som värdefullt. Den rollen inom filmkulturen kommer senare komma i slutet av 20-talet med de stora filmfestivalerna och så. Så det är också en översättningseffekt som då inte är limiterad till det språkliga utan även till bildkulturen. Och jag tror att den relationen, det måste man också se, den går åt två håll. Så på ena hållet, det har vi pratat om, att de här texterna, de blir till film och Nobelpriset då leder till att man ser det här vara utav högre kvalitet och för att kunna höja filmens kvalitet. Men jag tror att även Nobelpriset åt det andra hållet kan profitera utav den här filmatiseringsidén, just för att den leder till att en bredare publik börjar få en uppfattning om vad det här priset egentligen är. Alltså en publik som kanske inte är lika förtrodd med litteraturen, som tidigare inte har känt att den har haft någonting med det här priset att göra, blir på något sätt bekant med en institution, med en särskild bildkultur kring den här institutionen med det här namnet, och som då fram till idag har lett till det vi pratade om tidigare, att nästan alla känner till det här priset även om man kanske inte läser litteratur så ofta i sin vardag. Så det tror jag är en viktig aspekt, att man inte tittar på det här som någonting parasitärt, att den låga filmkulturen utnyttjar Nobelprisets prestige för att göra den egna produkten attraktivare på en marknad, utan att det finns återkopplingseffekter där som gör att Nobelpriset kan etablera sig som ett väldigt populärt pris genom att spridningen utav dess ikonografi, om man så vill, sker i flera medier. Och det kan man också undersöka om man tittar på väldigt väldigt tidiga så kallade newsreels. Jag har inget bra svenskt ord för det, men de här nyhetsinslagen som visas i tidig biografkultur innan huvudfilmen, att där finns det ett segment som säljs in till biografer, åtminstone i Sverige, jag ska titta på hur det är i Tyskland och i andra länder också, där man har nyhetsinslag tidigt om vilka Nobelpristagarna är. Så det finns bland annat filmporträtt utav Gerhard Hauptmann så tidigt som 1912. Det händer inte så mycket i bild, utan man ser mest honom i cylinderhatt rökande sin cigarr stående framför någon byggnad och så. Men det tror jag också är någonting som man inte har tittat på tidigare, att det uppstår ju också en en stark ikonografi runt de här författarna i den tiden. Att bildkulturen är en helt annorlunda runt sekelskiftet än vad den har varit tidigare. Så att även författarstatusen förändras med det här priset, inte bara i form av symboliskt värde och erkännande, utan även att bilden av en författare rent bokstavligen sprids på ett helt annat sätt än vad den tidigare har kunnat göra. Den visas i tidningar såklart, men som sagt då även i rörlig bild på biografen. Och det är en aspekt som jag tycker är väldigt fascinerande.
Om vi går tillbaka till nomineringarna. Alltså, institutioner har rätt att nominera. Tidigare Nobelpristagare har rätt att nominera. Sen har du ju också tittat på alla dessa som nominerar sig själva.
Mm. Ja. Nej, precis. Och det är ju, vad ska man kalla det, en slags synd på dubbla mått. Att, dels är det inte tillåtet enligt stadgarna, så man kommer inte att då tas hänsyn till i beslutet, utan man är diskvalificerad direkt. Men jag tror också att det är på något sätt en slags kulturell synd. Nu vet jag inte om det här är bästa begreppet för det, men just för att det finns ett slags kulturellt förbud mot att lovorda sig själv, utan det krävs, det går så långt tillbaka som till Francis Bacon, som säger att man, en av huvudfunktionerna av vänskap är att man kan lovorda den andra. Man behöver vänner som lovordar en, för att det är förbjudet att lovorda sig själv och så. Så det tror jag har en ganska, ganska lång tradition. Och de här självnomineringarna, de bryter ju mot det på ett ganska fascinerande sätt. Och det är därför jag har ägnat dem ganska mycket uppmärksamhet. De är lite, inte bara bortglömda, utan nästintill åsidolagda i arkivet. Det finns en box där som heter övriga brev. Det är nog ingen som har varit särskilt intresserad av dem för, just för att de inte har varit kvalificerade. Men det dyker ändå upp ett par namn där som på något sätt rör sig kanske på gränsen utav det man skulle kalla en kanon idag. De är inte fullständigt bortglömda. De var inte amatörer på något sätt. Många av de här breven är ju utav rena hobbyskribenter som sitter en söndag och skriver en dikt och sen skickar in det till Nobelstiftelsen och säger att kan inte jag få det här priset? Så det verkar vara en annan kategori, men det finns även professionaliserade författare som publicerar, som har en viss omsättning av litteratur, som även får en viss respons inom litterära kretsar, som omtalas i tidningar och tidskrifter och så vidare, men som inte har tagit det här sista steget till en världslitterär elit, eller åtminstone till en författare som kan leva på det han eller hon gör. Och det här är ett problem som kvarstår till idag, så jag tycker att det här har en viss aktualitet, att man får en insyn i författares förväntan på det här priset. Så att det här är namn som Max Kretzer, Olof Panwitz, Greta Meisel-Hess, någonting som jag innan inte hade läst någonting utav och som jag inte förväntar någon utav lyssnarna att känna till. Men att om man tittar in lite närmare i deras biografi, så ser man att det här var ändå litterära karriärer på ett sätt, och som stod på kanske just den här gränsen av att antingen lyckas eller inte lyckas, och som levde under extremt prekära omständigheter som var helt enkelt luspanka. Det här är också under en tid, framförallt under första världskriget, som jag tittar på det i Tyskland, så en graverande fattigdom som finns där och som också används som argument i de här självnomineringarna. Och det tror jag är ytterligare en aspekt av den här relationen mellan pengar och konst, att man ser sig på något sätt nödgad till att skriva de här breven för att man inte har några andra perspektiv, för att böckerna säljer inte tillräckligt bra, man har inte tid att skaffa sig ett annat yrke för att man uppfattar sig själv som seriös och verksam författare som behöver den här tiden för att skriva. Så det man ber om egentligen är väl kanske mindre en utmärkelse, utan snarare ett stöd. Någonting som också på den tiden utvecklas inom viss mån institutionellt, att man anser författare ha ett visst rätt till stöd, och att man då också på ett sätt missförstår Nobelpriset i dess funktion och tror att det här är ett stödmedel. Men att man också använder sig utav vissa auktoriteter som påstår sig kunna hävda att Nobelpriset egentligen har den här funktionen. Det finns en specifik tidningsdebatt som äger rum någonstans mellan 1913 och 1914. Det är ett testamentsvittne till Alfred Nobel, alltså en av dem som satte sin signatur på Nobels testament. En ingenjör, Leonard Vass, som också är en gränsgångare mellan Tyskland och Sverige. Han är svensk, men han är industriell i Krefeld i Tyskland. Och han blir uppriktigt upprörd någon gång efter då drygt 10 år av Nobelprisets verksamhet, efter den här experimentfasen, att han är, det här är på väg åt helt fel håll. Jag kände Alfred Nobel. Han ville att det här skulle vara ett stödpris. Han ställer upp 3 priser och säger att det är helt ofattbart att redan rika, framgångsrika, äldre författare som inte ens behöver det här priset får det hela tiden, utan det här var ju tänkt att ges till unga lovande talanger som kan använda sig av pengarna för att med de pengarna åstadkomma storverk. Och det här är på ett sätt en anekdot, det är liksom en historisk komponent i den långa liksom raddan av olika kritiker gentemot akademin och den praxis den har i sina beslut. Men jag tycker också att den är litteratursociologiskt intressant, för att den säger väldigt mycket om en syn på författarskap, professionalisering av författarskap och även hoppet om att på något sätt kunna använda pengar prospektivt istället för bara retrospektivt. Att det här inte är ett belöningspris för någonting som redan har gjorts, utan en slags investering i någonting som komma skall. Att det är någonting som ska möjliggöra litterär produktion som annars hade varit omöjlig, för att man lever under urusla förhållanden. Man har ingen tid om man arbetar, har man tid så har man inga pengar och måste frysa ihjäl. Och det är många av de argumenten som är väldigt klokt formulerade i de här breven och som också anticiperar många idéer som uppstår något senare, även ur en mer liksom teoretiskt reflekterad tradition kring just det här förhållandet utav en autonom litteratur, alltså att vara oberoende, som framhävs som ett väldigt stort värde för en litteratur som på något sätt bär kvalitet och som på något sätt kan vara bra. Men hur man egentligen ska åstadkomma det här oberoendet och vad är det egentligen man ska vara oberoende ifrån? Ska man vara oberoende utav makt och kyrka, som man kanske såg det tidigare, men ska man också samtidigt lösgöra sig från pengatrycket, alltså göra sig oberoende utav en marknad som på något sätt försörjer den, eller ska man göra sig oberoende utav krav på att kunna existera, att man behöver leva i fattigdom för att på något sätt göra kvalitetslitteratur, om man nu inte har ärvt eller gift sig väldigt rikt, som då Gerd Hauptmann gjorde, bara för att kasta tillbaka det namnet. Så jag tror att de aspekterna har inte diskuterats mycket med blick på Nobelpriset, och de är utformulerade på ett väldigt fascinerande sätt i de här breven. Kretser, jag kan inte citera det ordagrant nu, men det finns en passage där som jag verkligen uppskattar, där han skriver att pengarna räcker inte att leva från min bokförsäljning. De säljer helt enkelt inte tillräckligt bra. Men detta är ju snarare en utmärkelse än att det är en nackdel. Så där ser vi också liksom den här populära aspekten i att om han hade kunnat klara sig på det han skriver, då hade det varit ett tecken på att han är en populär författare, att han säljer ut sig till en massa, att han liksom är en marknadsförfattare. Men att just fattigdomen då inte bara är någonting som han skäms för, utan någonting som han är uppriktigt liksom stolt över, för att det visar att han är radikal, att han är kompromisslös i sitt skrivande, att han skriver inte för en publik som är beredd att betala för lite underhållning, utan det här är liksom litteratur i ordets rätta bemärkelse. Så det tycker jag är liksom en fascinerande aspekt i de här breven, som på något sätt är så här märkliga, motsägelsefulla hybrider utav å ena sidan en stor ödmjukhet och en självömkan och någon slags att ja, men jag kan inte säga att jag skriver så bra litteratur, så därför bifogar jag 120 tidningsurklipp som säger att jag skriver fantastisk litteratur och så. Så att det är på något sätt ödmjukhet blandad med en sanslös hybris som framkommer i de här breven, men som också säger väldigt mycket om en självbild som en del, och då framförallt i den tyskspråkiga litteraturen, författare hade, just för att den här tidningsdebatten som jag nämnde tidigare med Leonard Vass, den togs upp framförallt i den tyskspråkiga i tyskspråkig media.
Ja. Besvarades de här breven någonsin?
Ja, det är svårt att ta reda på dessvärre, just för att som jag sa tidigare, att de här de här författarna har i regel inte egna personarkiv. Rudolf Panwitz har visserligen det, det ligger i Marbach, och det ska jag försöka titta på nästa gång jag kommer dit. Men det finns inga tecken på det utifrån akademin att de här skulle ha besvarats. Möjligen då med någon notis om att det tyvärr är diskvalificerat för att man behöver ha en giltig nominering eller så. Jag tror att det besvarades mer i början, just under de första åren, just för att man inte fick lika mycket post också. Där har vi väldigt många ogiltiga självnomineringar och även ansökan och försök som besvarades ganska flitigt. Men just för att jag tror att man då också hade mer förståelse för att folk inte hade förstått reglemanget ännu, att man inte har lyckats kommunicera ut det. Så där brukar det då åtminstone skickas tillbaka. Jag tror att praxis var att bara skicka tillbaka stadgarna som då även översattes i olika språk. Att vi kan dessvärre inte ta emot det här, titta på stadgarna. Sen ser det ut som att man slutade upp med det efter ett tag, just för att ja, det hade blivit för mycket korrespondens. Men i just de här specifika fallen där det är lite mer elaborerade argument som även kommer upp i brev, så hade det faktiskt varit intressant om det är någon som har faktiskt tagit sig tiden att besvara dem. Jag utgår just nu ifrån att de inte är det, men jag uppskattar om jag skulle hitta något tecken på att de finns. Men det jag kan säga är att akademin definitivt kände till den här tidningsdebatten som utgick ifrån Leonard Vass. Alltså det finns tidningsurklipp med de här artiklarna i Harald Järnes underlag, som var Nobelkommitténs ordförande på den tiden. Även med anteckningar, så han tittade definitivt på den debatten, och det finns även uppskrivet i akademihistorien. Henrik Schück som har skrivit den har ett passage kring det där han vet att det här testamentsvittnet säger sig kunna påstå att Nobel hade ett annat syfte med det här priset, men att det här inte är någonting som akademin kan förhålla sig till. Och det här är ganska intressant också, just för att han menar att det enda de kan förhålla sig till är text. Det finns ett testament, där står det att det bästa verket ska utmärkas, det står ingenting om ålder, det står ingenting om fattigdom och så det enda vi kan förhålla oss till är den texten som finns, vilket också är ett ganska starkt statement utav en institution som ja, har sin funktion i att arbeta med text och språkliga saker, men att man där använder sig utav väldigt, väldigt juridiska termer för att på något sätt rättfärdiga den praxis man har utvecklat i det här hänseendet.
Vad tänker du om den utrikespolitiska aspekten? Vi kan se idag att Nobelpris till Tyskland var i det närmaste överrepresenterat före 1914. Efter det andra världskriget har man då en lång fas när den tyska litteraturen sitter i skamvrån. Från 1945 går det sen fram till 1972, är det väl, när Heinrich Böll får det första priset, och efter första världskriget dröjde det till 1929 innan Thomas Mann tilldelades det. Tror du att sådana aspekter överhuvudtaget spelade in, eller är det någonting som vi som vi tolkar in där utifrån en felaktig förståelse hur, hur Nobelarbetet fungerar.
Nej, alltså de här utrikespolitiska tankegångarna finns definitivt i materialet som akademin efterlämnar ifrån den tiden. Det finns även under första världskriget stora förbehåll mot att ge ett pris till något stridande parti just för att man inte vill positionera sig. Lite märkligt då att ändå Romain Rolland får ett pris under världskriget som ju uppenbarligen har en nationell tillhörighet som är stridande parti under världskriget, men man anser ändå att men han har ändå uttalat sig tillräckligt okej om det här kriget för att det ska vara legitimt. Så att den typen av utrikespolitiska avväganden, de går att rekonstruera, de finns från båda håll. Det har ju även i akademiledamöter själv skrivit upp i böcker att man har ansett sig behöva vara en neutral ur ett utrikespolitiskt perspektiv, framförallt när det rör väpnad konflikt och så. Så att, det tror jag vore helt fel att åsidoröja och säga att det här inte hade någon påverkan. Det fanns där. Men det jag tror kanske saknas lite i den reflektionen kring det är hur stark ändå den här kopplingen mellan författare och nation blir i en sån utrikespolitisk kontext. Att man på något sätt sätter någon slags likhetstecken mellan att ett pris till Thomas Mann är ett pris till Tyskland. Vilket ju, om man tittar på en biografi som just Thomas Manns, blir till en extremt liksom märklig tes. Och det finns så många författarskap som är så väldigt präglade utav just den här typen utav gränsgång, utav transkulturell inspiration, utav liksom ett byte utav både språk och miljö som har liksom lett till både den biografi och då även det verk som de här författarnamnen står för, att den här konstiga representationsidén, att den pristagare man utnämner på något sätt också alltid står för sitt land, känns som en alltså redan då föråldrad idé som inte akademin ensamt är skyldig till, utan priset recipieras ju så väldigt starkt också i massmedia, att man firar det här ett pris till vår nation och det här är en så patriotiskt trevlig sak att den här personen fick det här priset för att det kan vi alla vara stolta över och så att den här olympiska idén kan man kalla det. Det är någonting vi har pratat mycket om i vårt projekt och som även mina handledare har publicerat kring, att den här internationalistiska idén på något sätt griper sig in i den här representationstanken om att man är en talare för sin nation. Någonting som framförallt då författare har haft delvis väldigt svårt för, men också egentligen är väldigt alltså odugliga representanter många, många gånger. Just för att även deras verk, alltså bara för att kanske ta ett exempel som jag är väldigt intresserad av, Carl Gellerup, en dansk författare som får priset tillsammans med Pontoppidan just under första världskriget, som då ett, som akademin själva kallade ett av de här neutrala prisen för att han är dansk och Pontoppidan också är det och så. Men just hans verk är extremt präglat utav Tyskland. Han är väldigt intresserad av tyskspråkig litteratur, kultur, filosofi och lever även den största delen utav sitt aktiva författarliv i Dresden. Han publicerar sina texter på tyska och danska samtidigt, så till exempel en roman, Kvarnen, den kommer ut i Tägliche Rundschau som en följetonroman, medan den kommer ut som bok i Danmark och så att det här är verkligen en icke-national litteratur på ett sätt att den liksom är både väldigt tysk och väldigt dansk, men att förkroppsligandet utav Gellerup som dansk författare på något sätt gör det här priset till honom till ett danskt pris är någonting som egentligen inte alls täcks av den typen av litteratur som man har gjort. Och sen så blir det också i efterhand liksom tillspetsat av att den här romanen som jag nämnde, Kvarnen, då även blir till film, som jag pratade om tidigare, men i Sverige, så det blir en svensk film. Så man kan liksom titta på hur och det är en väldigt intressant fråga, men intresserad av hur världslitteratur fungerar, att man ser på något sätt en roman som tillkommer i en tysk tidning men som publiceras i förlag i Danmark, men som egentligen får sin största publik via biografen i en svensk filmproduktion, att det är liksom väldigt många interkulturella, transnationella steg som krävs för att etablera någonting som ett reciperbart verk inom världslitteraturens tecken, och att därför den här idén om att det här är ett danskt pris på något sätt är missledande. Och det är bara ett av många exempel. Vi hade Thomas Mann tidigare och så. Så det tror jag. Och det är någonting som egentligen finns kvar fram till idag. Och även någonting som präglar den här cirkulationsprincipen vi pratade om tidigare i fråga av genre. Att man har ungefär samma tankegångar där. Att ja, men om vi har gett det här till en ungrare nu, då kanske det är dags att gå till Västeuropa nästa gång. Och så att den här representationstanken är extremt stabil och förvånansvärt sällan ifrågasätts, skulle jag nog säga.
Efter första världskriget, kan man se någon skillnad där? Alltså om vi tar bort den här aspekten med att sitta i skamkram, men det är ändå 20-talet markerar ändå på något sätt liksom modernismens genombrott. Blir det liksom en eftersläpning där i priset, där akademin på något sätt värjer sig emot detta och mer ändå framhärdar i de estetiska värden som man kanske menade förelåg före 1914? Eller är det ingen skillnad?
Jag är inte helt säker på att jag förstod frågan. Kan du...
Min fråga var kanske lite insinuant på det sättet att jag har tittat en del på receptionen av den tyska mellankrigslitteraturen, till exempel i Svenska Dagbladet på 20-talet. Intressant, ja, för det Svenska Dagbladet är akademins kanal. Många av dem som är viktiga i akademin skriver där, och de skriver om Tyskland. Absolut. Och de har ett slags monopol på det. Mm. Och de är... Man måste få säga så utan att lägga för stora värderingar i det. De är inte helt införstådda med att det är Tyskland de tyckte sig känna nu uppträder som en demokrati, med allt vad det innebär. Okay. Och de menar också att den tyska litteraturen har förflackats på två sätt. Att det finns en modernistisk variant som de kallar expressionism, och vars betydelse de överdriver, och det uppkommer också någonting, och det är en parallell till idag, det uppkommer någonting som de kallar för journalistromaner, som de är emot, som är för publika, så att det blir, men det var egentligen mer en fråga, alltså det är någonting som man kan ana när man tittar på det där, att det finns ett missnöje från akademin med vart Tyskland är på väg, både estetiskt och politiskt. Mm.
Ja, väldigt spännande. Det där tror jag att du vet mer om än jag. Men jag, men det kanske går att ansluta till ett namn som har fallit tidigare och som verkar vara liksom präglat av det här. För att vi pratade ju tidigare, både idag och även innan det, om Thomas Mann och hans pris då i slutet av 20-talet, där kanske det här missnöjet med den tyska modernismen på något sätt blir extremt tydligt i att man visserligen får priset, men han får det för fel roman, som de flesta idag nog är ganska överens om. Och det finns väldigt tydliga utlåtanden som då också är präglade utav de som författade då, nämligen Per Hallström, att man inte tycker om Zauberberg, men man tycker väldigt mycket om Buddenbrooks. Och det är väl kanske där på något sätt man skulle kunna se en mikroförfallshistoria i Thomas Manns författarskap, som kanske skulle då, om vi pratar om representans inför sin nation tidigare, som på något sätt kan ses som symptom på det som du beskrev precis, att man ser att den tyska litteraturen, man uppskattar inte den utveckling den har tagit, och det kan man ju se i de här utlåtandena om Thomas Mann väldigt tydligt, att man uppskattar inte den utvecklingen hans författarskap har tagit. Man tyckte väldigt bra om hans debutroman, den är helt fantastisk och den har odagalagts alldeles för sent och så, men det är lite pinsamt att ge den pris nästan 30 år för sent. Så när han nomineras av Hauptmann för övrigt 1924, så har man ändå hört rykten om att det ska komma en ny stor roman, en monumental roman då. Så man tänker att vi kan inte ge priset till honom i år, vi får avvakta och se om den här romanen är bra då. Och sen så kommer Zauberberg och man tycker inte om den alls, alltså man tycker att den är uttröttande, man förstår inte riktigt vart det här ska ta vägen, och ja, att den ses som en stor arbetsprestation är en formulering, just för att den är så väldigt omfångrik, att det måste ha investerats väldigt mycket arbete, men det är väldigt lite som kan tas ifrån den. Så man har ju missförstått den här romanen totalt, och det här har ju varit föremål för då mycket lustigheter och kritik på senare år, när de här omdömena har ådagalagts, att säga, men gud vad pinsamt att ni läser Zauberberg, inte förstår den, och sen ändå ger Thomas Mann pris för fel roman i den tiden. Någonting som också kränkte Mann personligen, för att han uppskattade Zauberberg själv väldigt mycket mer än han uppskattade Buddenbrook, också sen att få ett stort pris när man är djupt inne i sin karriär för sin debutroman kändes mer kanske som ett hån än som en egentligen tillfredsställelse, och så att det är också ett av de här många, många snedstegen som man ofta nämner och har diskuterat. Men som kanske då uppenbarligen har väldigt mycket med just den typen av konstellation i både akademin, även i Svenska Dagbladet och i liksom det litterära Sverige under 20-talet att göra, som kanske har starkare implikationer politiskt, även utrikespolitiskt, än man tidigare kände till. Så det tycker jag låter väldigt spännande, och det borde man titta närmare på.
Samtidigt tror jag, för att i någon mån ändå rädda akademins anseende här, att Sigmund Freud var en ganska het kandidat något senare, eller hur? På tidigt 30-tal. Han fanns väl på det som vi idag kallar korta listan, och man läste och man skrev faktiskt ganska skickliga utlåtanden om det.
Ja, alltså jag har sett hans namn dyka upp där, men jag har inte gått in på de utlåtanden i detalj, så jag vet inte riktigt vad som står där, men han har funnits med.
Bara för att avrunda nu, hur går du närmast vidare i din forskning? Vad ligger på bordet härnäst?
Ja, alltså väldigt konkret ska jag ta mig tillbaka till Kungliga biblioteket nu på eftermiddagen och titta på en brevväxling mellan Carl David av Wirsén och Erik Wilhelm Dahlgren. Och den här Dahlgren är någon som egentligen ingen har varit intresserad av i Nobelprisfrågor tidigare. Man känner väl mest till honom för att han var riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket samtidigt. Men han var alltså Nobelkommitténs sekreterare i en bokstavlig bemärkning, inte i den här symboliska funktionen som den ständiga sekreteraren har. Så han skrev protokoll, han tog emot emot nomineringsbrev. Han skrev också ner listorna på antalet nominerade. Han skickade ut det till ledamöter och så. Så han gjorde väldigt mycket av det här praktiska arbetet som man idag kanske skulle kalla förvaltning eller byråkrati och så. Men jag tror att han hade en väldigt central funktion i att liksom verkligen organisera den här typen av omdöme. Och att hans, och då även tillsammans med Karl Warburg som etablerade Nobelbiblioteket och skrev väldigt mycket utlåtanden, även han då bibliotekarie. Att vi har egentligen två bibliotekarier som nästan aldrig nämns vid namn i den här tidiga fasen av Nobelpriset, för att alla är så väldigt fokuserade på Nobelkommittén och ledamöterna och sådär. Men som egentligen i sin vardag hade mycket mer beröring med de här infrastrukturella, praktiska och tekniska frågorna kring hur det här ska förvaltas. Så min förhoppning är att jag ska kunna ta reda på lite om det i den här brevväxlingen nu i eftermiddag. Och sen ska jag tillbaka till Tyskland och sätta mig ner och skriva ihop det jag har sett den här veckan. Och framförallt då få forskningsresultat publicerade.
Det är otroligt spännande. Det är otroligt spännande. Vi önskar lycka till och så,
tack så
tackar vi här för oss.
Ja, tusen tack för det här samtalet.
Tack för att ni lyssnade, tack för ert tålamod.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Tysklandspodden, en podcast producerad av Goethe-Institut Schweden.